Kvinnor och äppelträd är ett försök att med kvinnlig frenesi överbjuda vad yngre manliga kollegor har presterat av realistisk ruskighet från land och stad. På sitt sätt har författarinnan lyckats. Hon genomför sin avsikt med en hartnär kväljande konsekvens. Man kan säga att underlivssynpunkten dominerar. Så stod det i Svenska Dagbladet 25 november 1933. När Anders Österling, senare Svenska Akademins sekreterare, recenserade Kvinnor och äppelträd. Det var den 43-åriga Moa Martinsons debutroman och den jämförs med maken Harry Martinsons Kapfarväl och med Mans kvinna av Vilhelm Moberg. Det var två böcker som recensenten menade var föredömliga i sin skildring av sexuell utlevelse. Omdömet kan knappast tolkas annorlunda än att Österling ansåg att erotik skulle skildras av män ur mäns synvinkel, även när det handlade om kvinnor, som i Mobergs Mans kvinna. Kvinnans egen syn på saken var vulgär. Den var elände, skvaller och drift, hävdade han. Olusten gällde från höger till vänster. Österling fick sina kväljningar i Svenska Dagbladet, men också Aftonbladets recensent tog fram sin spypåse. Ibland står den uselheten upp i halsen. Man får nog av detaljer från barnsängar, illamående, grändernas unkna erotik. Österling hade rätt fast han tänkte fel. Det är faktiskt genom att tillämpa underlivssynpunkten, men i positiv mening, så Moa finner ett språk för att skildra det mest förbjudna, nämligen kvinnlig sexualitet. Genom att låta kvinnokroppens förtygna erfarenheter av begär, havandeskap, förlossning, amning och menopaus tala, lyckas hon skildra kvinnan på ett helt nytt sätt. I helfigur, kunde man säga. För det är i Kvinnor och äppelträd man hittar litteraturhistoriens första realistiska förlossning. En skildring som mästerligt skriver in verkarbetets rytm i den svenska prosan. Det ger berättelsen en hetsig, dramatisk prägel som tvingar läsaren att vara på plats. Att bli vittne till hur ett litet barn tränger fram ur en skälvande kvinnokropp följt av blod och slem och fostervatten. Klart att de äckelmagade kritikerherrarna blev förskräckta. Det är fembarns modern och anarkisten Sally som liksom Moa en gång födde sitt barn ensam på stuggolvet under första världskriget. Tillsammans med sin väninna Ellen som får personifiera havandeskapets existentiella våndor men också det kvinnliga begäret är Sally ättling i tredje led till mor Sofie, romanens urmor eller som det står romanens kvinnobudda. Det är mor Sofis kropp, märkt av 15 förlossningar och hårt arbete, som i första kapitlet kallas livets egen runsten. Redan från början står det alltså klart att den här författaren har ett feministiskt program med vilket hon vill lyfta sexualskammens ok från kvinnornas skuldror. När underlivssynpunkten blir kvinnopolitik upphöjs den tänkande kvinnokroppen till mänsklighetens ursprung. Innan Moa bestämde sig för titeln Kvinnor och äppelträd hade hon följande alternativ. I mitt land, kvinnors lusta, då lusta blir nöd, matriarkat, gamla kvinnor och unga, samt bärningsbristor. För sin lätt skakade förläggare Carl Otto Bonnier förklarade hon vänligt att bärningsbristor inte bara är de ärr en kvinna får av många barnabörder. Det är också bristor som uppstår på till exempel brovalv och stödjepelare av alla dess slag. Tydligare kan det inte sägas. Enligt Moa.